Josefin halvligger på ett lastbilsflak med huvudet i knät på en herre i hög hatt. Herren presenterar sig som violinist från Wien. Josefin vill höra mer om hans musik, men hon kan inte konversera med honom för tänderna skallar av kölden. Hon skulle behöva en varm tröja under kappan och ett par extra strumpor, men någon ur lokalbefolkningen ryckte väskan ur händerna på henne. Hon ångrar djupt att hon inte tog på sig någon av sjalarna hon hade hemma i Berlin. Josefin pekar på sina blåfrusna läppar och violinisten nickar förstående. Hon ligger tyst och ser de höga tallkronorna svepa förbi under den blå himlen. Hon förstår inte varför hennes landsmän skickar henne till dessa barbarer. Längs den ensliga Bykkenikevägen kör en lång fordonskolonn. Först åker lastbilarna fulla med levande och döda människor. Sen den stora skåpbilen med Röda korsets emblem. Och sist kör blåa bussar fullastade med barn från Riga-gettot. Fordonen stannar vid en stig som leder in i Bykkenikeskogen. Violinisten stödjer Josefin och de vandrar långsamt tillsammans med den tillfångatagna folkmassan in i skogen. Kommandanten beordrar dem att stanna framför ett djupt dike som fångarna i Zebrarandit tvingats gräva. Nere i dikerna ligger tiotusentals frusna lik. Högt ovanför dem på vallen står beväpnade lettiska och tyska SS-män på rad. Kläderna av! Skriker kommandanten. Josefin kränger av den sköna kamelorskappan och lägger den framför sig i snön. Hon ser ett välkänt ansikte högt där uppe. Emil! Skriker hon. Det är jag! Josefin! Hjälp mig! Josefin haltar närmare vallen där den unge textilstudenten Emil från Kottbo står. Hon vinkar till honom och närmar sig långsamt. Det har begåtts ett misstag! Ropar Josefin. Jag skulle till Riga för att sy, men min symaskin blev kvar i Litauen. Halt! Skriker Emil. Han svettas i kylan, men sänker inte geväret. Han är inte Emil längre. Han är SS-man, en av Hitlers uppsyningsmän. Och han har fått lära sig att alla judar, vare sig de är kvinnor, barn eller bekanta, är hans fiender. Josefin stannar upp och tittar frågande på Emil. Förstår inte varför han och de andra männen i sina välsydda uniformer ska skjuta de stackars barnen som står nakna och blåfrusna och skakar i kylan. De flesta slutar gråta. De försöker värma sig med armarna för bröstet. Men deras tunna ben, djupt nedsjunkna i snödrivorna, darrar. Det övergår Josefins förstånd att små söta barn, välutbildade män och kvinnor och alla dessa livshungriga tonåringar som just fått sitt tunna könsår som de försöker skyla med händerna ska mördas. De zebrarandiga fångarna öppnar dörrarna på Röda korsbilen. Beatrice och hennes barnbarn och alla andra ligger döda där inne i en stor hög. Koncentrationslägerfångarna slänger ner liken i massgravarna. Skåpbilen är en specialbyggd bil från Österrike med en slang från avgasröret som gasar ihjäl de resande under färden. Josefin skriker.
Vad står på?
Kommandanten kommer fram till Emil som kort förklarar.
Jaså, damen är sömmerska, säger kommandanten. Vi behöver faktiskt en skicklig sådan. Har ni några betyg? Diplom?
Jag har ingen utbildning, herr kommandant. Men kappan där borta och blusen har jag själv sytt.
Med lite hjälp från herr Emil, förstås.
Lite hjälp, ja, skriker kommandanten. Lite hjälp, gnädige frau judesugga. Det ska ni få här också. Uppställning! Helt om! Ner på knä!
Josefin vänder skjutplutonen ryggen och sjunker ner i den kalla snön bredvid den långa raden av huttrande människor. De zebrarandiga fångarna står och väntar med spadar i händerna på andra sidan diket. Några andra fångar går bakom dem och samlar ihop klädhögarna och lassar dem på lastbilsflaken. Josefin ser sin kamelorskappa försvinna. Hon har äktenskapsmäklarens fotografi och en flera år gammal bonbon kvar i fickorna.
Herr Applebaum, ropar hon. Hur kan detta ske?
En av fångarna på andra sidan diket höjer ena ögonbrynet. Han var Kleas historielärare i Cottbus och hade förmågan att levandegöra historien. Klea blev mycket upprörd, minns Josefin, när herr Applebaum avskedades och ersattes med en lärare med nationalsocialistisk världssyn. Josefin stirrar på herr Applebaum som stöder sin utmärglade kropp mot spaden. Hon förstår inte varför nationalsocialisterna tillfångatagit denna lärde man och klätt honom i löjliga, alldeles för stora, randiga kläder. Skorna han bär på fötterna är flera nummer för stora och den sko som vilar på spaden glider hela tiden ner över hälen. Håret är rakat enbart i nacken och uppe på huvudet växer det långt och tovigt. Uppsyningsmännen har fått dem att likna Snuskpelle i barnboken som Josefin brukar läsa för flickorna när de var små. Herr Applebaum ser fullkomligt vansinnig ut, men han ger Josefin en medmänskligt lidande blick från en man som kan sin historia.
Eld!
Skriker kommandanten. Josefin tittar anklagande på historieläraren och förlorar medvetandet och faller då hon hör tusentals skott smälla i nackarna på människorna som handlöst dunsar ner i diket. När hon återfår medvetandet är allt vitt. Hon ligger nedtyngd av snö och frusen lettländsk jord som döljer nära 100 000 mördade judar. En bit bort hör hon krafsandet från någon som försöker gräva sig ut. Hon hoppas att det är någon av ungdomarna vars snacke undgick den dödande kulan. Men hur överlever en människa i detta kalla och grymma helvete? Josefin tänker inte fly till skogs. Hon flyr till det allt varmare paradis som omsluter henne. Foten värker inte längre. Hon tar några barfota danssteg i den varma sanden. Och Martin kommer springande. Det salta vattnet slår i mjuka bränningar upp på stranden. Och hennes älskade är hennes tangokavaljer. Nationalsocialistiska fångenskapen. Chavas kinder är röda i kylan. Hon vänder sig om. Josefin är borta. Perrongen nere vid stationen ligger öde. Chava biter hårt i underläppen. Hon lyder sin mamma och marscherar tillsammans med de andra fångarna ner mot Östersjön där den vackra Hansastaden breder ut sig. Så gott som alla hus de passerar har speciella flagghållare utanpå husväggarna där nazistflaggan vajar. Rigaborna hälsar de tyska nationalsocialisterna som sina befriare från ryssarna. De möter lettiska judar som förutom den gula stjärnan fram till också har en stjärna fastsydd på ryggen. Chava tänker att det måste bero på det kalla klimatet. Stjärnan på bröstet skulle inte synas i snöstorm när de går framåt lutade. Judarna går på gatan. I Riga är det förbjudet för judar att gå på trottoarerna. De är smutsiga och hungriga och försöker byta till sig mat mot varma strumpor. Själva har de lindat tjocka lager med lump runt skorna för att hålla kylan borta. Det är 30 grader kallt, den kallaste vintern i mannaminne, och många har frostskador på händer och knän. Fångarna kommer till taggtrådstängsel som omgärdar ett nyinrättat ghetto. Lettlands judar har tvångsförflyttats till Moskvaförorten, som gettot kallas, och hålls inspärrade där om nätterna. Grindarna öppnas och Chava tror plötsligt att hon är tillbaka i Tyskland. Gatorna bär tyska namn efter de städer som de deporterade fångarna kommer från. Berlinegatan, Kölnergatan, Leipzigergatan, Bielefeldegatan, Wienergatan och Pragergatan. Det är rent och snyggt och tysk ordning råder. De tysktalande judarna är relativt välklädda och uppträder belevat. Det är tysknationella, medelklassjudar, fysiker, lärare, jurister advokater och före detta butiksägare. De lettiska judarna är i minoritet. De lever avskilt i ett eget område i gettot och utgörs nästan bara av män i arbetsförålder. Under de två pogromnätterna sköt de lettiska uppsynningsmännen och nationalgardisterna, kvinnorna, barnen och de gamla, men enligt tyska armén även alldeles för många arbetsdugliga män i Rumboliskogen utanför Riga. Alla gettoinvånare, lettiska, tysktalande och de nyanlända beordras med en skarp appell till Blechplatz. På det stora Blecktorget hänger nakna män i galgar. Det är lettiska judar som smugglat in vapen och förberett en motståndsrörelse. Kommandanten går runt. Han har fått order från Berlin att avskaffa gettot. Rykten om Warszawa-gettots beväpnade motståndsrörelse skrämmer honom. Kommandanten går fram till en kvinna som står uppställd i leden. Gettopolisen har anmält henne för att bedriva byteshandel nere vid tågstationen. Hon har bytt till sig mat mot strumpor ur det tyska arméförrådet. Kommandanten är på dåligt humör och tänker bestraffa henne personligen. Han tar kvinnan i håret och släpar henne till den judiska begravningsplatsen där han skjuter henne. Kommandanten går sedan runt torget och gör alla barn under 12 år en puff i bröstet. Barnens skolfröken och alla äldre män och kvinnor får också en puff i bröstet. De utvalda kommenderas att lägga sina bläckmuggar i en hög på torget. Högen av bläckmuggar växer och når samma höjd som husen runt om. Barnen och deras skolfröken och alla gamlingar föses ut genom gettoporten. Blåa bussar står utanför muren och väntar på dem. Lokalbefolkning och företagarna har klagat hos kommandanten över att fångarna transporteras på lastbilsflak genom stan och därför får de åka buss till Bickernickeskogen. Kommandanten beordrar de nyanlända att ta varsin bläckmugg i högen till att hämta mat i. Han ber gettoäldsten att placera de nyanlända i arbetskommandon. Kommandantens humör är uselt. Han begriper inte hur han ska kunna avskaffa gettot när det anländer nya tåg med judar och politiska fångar så gott som varannan dag. Gettot och de andra koncentrationslägren runt Riga är överfulla. Han får hoppas att den stränga kylan, svälten och tyfusen ska ta död på så många som möjligt. Kommandanten tar en ung kvinna som är lite finare klädd än de andra under armen. Hon har en lång svart kappa och varma läderstövlar och fnissar generat. Hon är en av kommandantens älskarinnor och följer med honom ut. Chava fylls av äckel. Hon förstår att hon inte är ensam om att tro att hon är drottning Ester. Den stora skillnaden här är förmodligen att kommandantens älskarinnor inte kan rädda sitt folk utan möjligen förlänga sitt eget liv med några dagar. Chava placeras i beklädnadskommandot. Kvinnorna som arbetar där säger åt henne att gå och vila innan arbetet börjar. Chava tilldelas rum i en familj som hade 3 barn under 12 år. Alla 3 blev bussade till skogen. Kvar är äldsta dottern, Gertrud, som är Chavas ålder. Gertrud arbetar på gettosjukhuset och föräldrarna är bagare. Familjen var en av de första som deporterades till Riga. De bodde i Wien och är troende katoliker. De har Madonnan och Jesusbarnet på väggen. Ät ordentligt, säger Gertruds mor. I det här huset finns än så länge mat i skafferiet. Här bodde förut lettiska judar. Maten växer i munnen på Chava. Men hon vet att om hon ska leva måste hon äta. Hon blundar och sväljer. Det värker i strupen och hon tvingar ner maten. Var är alla? Frågar hon. Var är de lettiska judarna? Vart har de fört era barn? Alla barnen och de gamla, var är de? Var är min mamma? Var är min mamma? Var är min mamma? Chava rusar upp. Gertruds mor försöker få henne att sätta sig på sängen. Du måste vila, säger hon. Om du vill leva måste du äta och vila. Till kvällen återvänder lastbilarna. Och då blir det sorteringsarbete hela natten för ert arbetskommando. Chava är stel i kroppen. Hon kan inte böja benen.
Hon kan inte sätta sig. Hon förstår inte vad som händer och vad människorna i rummet menar. Det söta Jesusbarnet på tavlan tittar på henne. Det smäller till i huvudet som om en pianosträng gick av. Hon dör och försvinner in i sitt själv. Enda räddningen tillbaka till livets känslor skulle vara om hon fick föda det lilla gossebarnet på tavlan. Gertrud håller gråtande om Schava. Hon har förlorat sina småsyskon och hon behöver en väninna i nöden för att orka vidare. Lova mig att vi ska hålla ihop, ber Gertrud och klamrar sig hårt om Schava. Lova mig att du och jag ska överleva det här och en dag luta våra pannor mot muren i Jerusalem. Schava nickar stumt. Hon skulle kunna lova vad som helst. Hon bryr sig inte. Hon stirrar på Gertruds silverkors som hon bär runt halsen och inser plötsligt att det absolut inte är religionen utan förföljelserna som genom tiderna tvingat judarna att hålla ihop. Schava har lämnat sin germanska mytologi och hon lämnar nu den judiska. Hon går in i överlevnadskampen. Schava lägger de skjutna människornas kläder i prydliga högar. Rockar, kappor, klänningar, barnkläder, herrskor, damskor, barnskor, glasögon, nappflaskor och leksaker sorterar hon i olika högar som växer till jättelika berg. Därefter kommer nästa sortering. De finaste kläderna och föremålen läggs i högar för sig och återsänds med godsvagnarna till Berlin. Resten går till gettots förråd. Det är därför som den lettiska lokalbefolkningen måste stjäla från judarna redan vid ankomsten till stationen. Allt av värde tillfaller annars tyskarna. Schava lär sig tänka som en tysk nationalsocialist och skiljer ut siden, sammet, päls, mollskinn och kamelull. Hon känner med fingrarna och drar i tygerna på samma sätt som hon sett Josefin göra. Oskadade porslinsdockor och leksaksfordon utan repor lägger hon också i högen som ska åter till Berlin. Schava blir en av kommendantens älskarinnor. Hon får varmare kläder och mera mat. Gertrud kallar henne hora. Gertrud lever kvar i de kristnas mytologi och talar om att Jesus och judarna än en gång får lida för människornas synder. Därför måste de själva avhålla sig från synd och inte inledas i frestelse. 10 Guds bud måste följas trots omständigheterna. Fångenskapen är en prövning. Men många av Gertruds dagliga upplevelser har ingen motsvarighet i Bibelns berättelser. När hon vill beskriva de svältande tyfussjuka refererar hon istället till sina germanska barnböcker. Han ser ut som Hoffmans Kasper, han som vill inte äta sin soppa. Blev smal som en tråd och dog, du vet. På kvällarna efter arbetet läser Gertrud allt hon får tag i. Hon minns tiden i Wien och frågar Schava om hennes tid i Cottbus och Berlin. Schava minns ingenting. Gertrud rapporterar då för henne om senaste nytt från kriget och gör små reflektioner över dagens händelser. Hon försöker få en rätsida på deras liv. På Schavas fråga varför judarna måste dö svarar hon på nya sätt varje kväll. Hon prövar kristna och judiska, germanska och ibland hedniska förklaringsmodeller. Hon använder all sin inlärda kunskap till att förstå meningen med lidandet och döden. Schava är egentligen ointresserad av förklaringar, men hon tycker om att lyssna till Gertruds röst. Rösten låter så ungdomlig och energisk och ger en känsla av liv. Där hon ligger i sin säng och stirrar på Madonnan med Jesusbarnet. Hon lever dag från dag och tänker enbart på sin hälsa. Det är livsviktigt att få i sig tillräckligt med näring och vitaminer och att sova så snart det går. En vårkväll ser hon till sin förskräckelse att fötterna är svullna av svält och att munnen är full av sår och sprickor
som tyder på näringsbrist.
Hon ordnar då arbete åt sig trädgårdarna och får på så sätt i sig lite grönsaker.
Myggen sticker henne hela sommaren, men hon gör inget för att hindra dem. Hon känner inte.
Varje söndag måste beklädnadskommandot tömma sin arbetslokal i ordningställa en konsertsal. Uppsyningsmän och fångar sätter sig sedan sida vid sida på bänkarna för att lyssna till de tillfångatagna orkestermusikerna som spelar och sjunger tysk musik för dem.
Schava brukar trycka diskret med fingret mot örat så att musiken ska låta förvrängd och inte väcka några känslor.
Nya deportationståg anländer ständigt och beklädnadskommandots arbete pågår nästan dygnet om. Schavas hälsa vacklar igen. Hon väntar barn med lägerkommandanten.
Gertrud ordnar ett lättare arbete åt Schava på gettosjukhuset. Där arbetar den berömda läkaren som opererade den ryske revolutionsledaren Lenin. Läkaren lyckas många gånger lura lägerkommandanten som kräver att kvinnornas aborter ska genomföras utan bedövning. Kommandanten kommer ofta till sjukhuset för att bevista aborterna. Men läkaren bedövar kvinnorna utan att han märker det. På så sätt bevarar han mångas liv.
Schava har tvillingar i magen som läkaren nästan smärtfritt aborterar. Trots förbudet mot barnafödsel kommer ett litet barn till livet i det lettiska gettot. Efter några dagar kommer uppsyningsmännen och hämtar den nyfödda. I koncentrationslägret Salaspils utanför Riga görs medicinska experiment på föräldralösa barn. Till julen kommer det kycklingar till gettot från Svenska Röda Korset. Alla blir glada över den extra maten. Dödligheten om vintern är stor. Fångarna dör av köld, svält, tyfus och brustna hjärtan. De döda läggs i färdiggrävda gropar på begravningsplatsen. Schava och Gertrud har överlevt ett års fångenskap. Kriget går in på femte året och de båda kommer att fylla 17 under 1943. När kölden släpper sitt grepp och vårblommorna börjar spira tänker Gertrud på framtiden, på vad hon ska göra efter kriget. En känsla av fred och framtidstro sprider sig bland de unga. Ett hål i stängslet som skiljer de båda getton åt upptäcks och allt fler tysktalande och lettiska ungdomar träffas i smyg, trots förbudet. De dansar och roar sig och planerar livet efter kriget. Gertrud förlovar sig med en ung man från det lettiska gettot. Hennes fästman har glänsande ögon och går med ständig feber. Schava, som inte deltar i våryran, varnar Gertrud, men det är lönlöst. Vid en morgonappell får Gertruds föräldrar helt oväntat en puff i bröstet. De och alla andra som blivit arbetsodugliga skickas till skogen för att skjutas. Ångvältarna kommer och förstör hela gettot.
Schava och Gertrud skickas till koncentrationsläget Kaiserwald som ligger i en villaförort utanför Riga.
Allt tas ifrån dem och de kläs i sevrarandigt. De är ständigt hungriga. Gertrud får som väntat frossa och hög feber. Hon flyttas till sjukblocket där hennes fästman redan ligger. Det kommer en ny kommandant från Breslau och han är inte intresserad av älskarinnor. Schava får återgå till klädkommandot och till de minimala matransonerna. Hon kommenderas till militärförrådet där hon sorterar de stupade soldaternas uniformer som dagligen anländer från fronten. Hon lagar, tvättar och gör i ordning dem till nya soldater. Deportationstågen från Europa med judar, kriminella, politiska fångar, krigsfångar, prostituerade och homosexuella fortsätter alltjämt att komma. Judarna står lägst i fånghierarkin och plågas ständigt av de andra fångarna. En liten judegubbe, en silversmed, förskonas från trakasserierna. Han kan tillverka förlovningsringar av vanliga kaffeskedar. Schava börjar jobba ihop med honom. Hon skaffar honom nya kunder och han ger henne extra matransoner. Ryktet om den skickliga silversmeden sprider sig i hela lägret
och allt fler förlovar sig. Gertrud och hennes fästman beställer också ringar. När Shava springer över med dem till sjukhusblocket anförtror de henne att de skulle vilja gifta sig, men de vågar inte. Uppsyningsmännen skiljer alltid gifta par åt, och som tyfussjuka vågar de inte ta några risker. Båda är mycket magra och febriga. Gertrud orkar inte längre resa sig ur sängen. Till och med tyska soldater kommer med kaffeskedar och vill ha ringar och ta med sig hem till sina fästmör. De som överlever till jul ska få åka hem i godsvagnarna på permission. Men uniformerna som anländer till Shavas klädkommando blir allt blodigare och trasigare. Det går dåligt för tyskarna. Ryssarna närmar sig åter Riga. Fångarna kan se hur fronten kommer närmare för var dag. Himlen lyser allt rödare och ett stilla hopp sprider sig. Bland uppsyningsmännen sprider sig oron. De lägger ner mycket arbete på att dölja spåren efter massmorden i Bickenickeskogen och Rumbuliskogen. De kör med ångvält över Kaiserwald och de andra koncentrationslägren och försöker förinta alla spår efter krigsförbrytelserna. Fångarna beordras att gräva upp liken och bränna dem, men kärlen i marken gör att det inte går. En sista utgallring av fångarna görs. Gertrud, hennes fästman, den gamle silversmeden och resten av de gamla och sjuka fångarna skickas med godståg till människoutrotningslägret i Auschwitz. Endast de unga och friska får leva. Uppsyningsmännen tänker fly. De tar med sig ett hundratal fångar att ha som alibi för att slippa strida mot ryssarna. Flyktingbåtarna seglar över Östersjön, den ena efter den andra. Alla som kan flyr. Uppsyningsmän och fångar går i land i Danzig. En bedrövlig skara, magra och hostande fångar ställer upp sig på led i hamnen. Emil tittar på en skitig flicka med diarrén rinnande längs benen. Han känner igen henne och kan inte fatta att han en gång hyrt rum i hennes föräldrars våning och haft henne i sitt knä. Han minns hennes vildsinta syster som flörtar med honom och hans studentkamrater. Han skulle vilja fråga om Clea. Han skulle vilja gottgöra, men det har gått för långt. Om Shava hade varit ett övergivet rådjurskid med dessa stora, förkrossade och dödsutstrålande ögon hade han skjutit henne av barmhärtighet. Rådjursmamman har gått till de sälla jaktmarkerna och dit vill han också sända ungen. Men detta är inte hans barndoms indianboksland. Detta är Ostpreussen 1944. Han bestämmer sig för att aldrig berätta för någon vad han har gjort och sett i de lettländska skogarna. Han är besviken på nationalsocialisterna. Han känner sig lurad. De har fått honom till att göra smutsjobbet. Och han har ingenting att vara stolt över. Han riskerar att bli dömd för krigsförbrytelser trots att han lytt order. Emil och fyra andra uppsyningsmän beordras att marschera fångarna till Stortorf, ett människoutrotningsläger några mil utanför Danzig. Det skymmer innan de är framme. Uppsyningsmännen låser in de fångar som överlevt marschen i en lada ute på ett fält. De turas om att hålla vakt utanför. När Emil i vargtimmen kommer ut i sitt vaktpass sliter han av SS-märkena och flyr över fälten. Han kommer till en by och slänger uniformsjackan i en soptunna. På morgonen byter han till sin arbetsjacka mot ett paket cigaretter och börjar vandringen hemåt. Han går och går i dagar mot sitt föräldrahem i Berlin. Han hittar det aldrig. Huset är borta. Hela kvarteret är sönderbombat. Stan ligger i ruiner. Hans föräldrar och syskon är döda. Shavas kropp lever vidare innanför Stortorvs stängsel. Om nätterna kryper hon ut till en soptipp. Där finns ruttna äpplen som ger henne den extra näring hon behöver. En soldat ger henne en tvålbit i ett obevakat ögonblick. Hon håller den jämt i sin hand och luktar diskret på den. Om någon uppsyningsman skulle få se vad hon har i handen skulle hon straffas hårt, men hon tar risken. Vid en morgonappell är uppsyningsmännen mycket pressade. De mördar så många fångar som möjligt och väljer sedan ut en grupp som orkar marschera. De måste fly västerut. Ryssarna har återintagit Riga och de tre baltiska staterna. En rysk armé är på marsch genom Ostpreussen och närmar sig Stutthof. Än en gång tar uppsyningsmännen med sig fångar som alibi för att slippa strida mot ryssarna. Fångarna används också som gisslan för att undvika beskjutning. De utmärglade i zebrarandigt drar genom det ödelagda landskapet, vaktade och påpucklade av sina plågoandar. På nätterna stängs de in i lador och många dör i sömnen. De starkaste och modigaste av dem lyckas ibland fly fångmarschen när de passerar en by. De gömmer sig kvar i ett skjul eller en avloppsbrunn. En natt när de ligger i höt i en lada hörs de ryska soldaterna komma. Uppsyningsmännen lämnar dem och flyr, vind för våg. Skäva ligger kvar i höt. Hon är het bakom ögonen och skelettet värker. Hon har molande värk, skenbenen, höftbenen, bröstbenet. Varje benbit i kroppen värker. Hon hackar tänder. Hon fryser, men huvudet är dunkande hett. Stinkande gaser strömmar ur henne och de andra tyfussjuka. Hon kramar tvålbiten, men orkar inte lyfta handen för att lukta på den. Dörren öppnas i gryningen. Skäva ser Josefins ansikte kika in genom dörrspringan. Jag följer dig till skogen, viskar Skäva. Vi gör det tillsammans. Den ryske soldaten ryggar tillbaka när han känner stanken. Han öppnar ladans dörrar på vid gavel. Ni är fria, säger han. Det här är befriat område. Skäva ligger kvar. Hon tänker att som hon ser ut löper hon ingen risk att bli våldtagen, som den gången i den lilla byn utanför Berlin. Endast ett fåtal orkar resa sig upp till stående och lämna förvirrade ladan. Är ni judar? Utbrister den ryske soldaten förvånat. Jag trodde Hitler hade dödat alla. Skäva sluter ögonen och ber kroppen att dö. Soldaterna får gärna tända eld på höet. Hon är inte rädd för dem längre. De kan inte göra henne illa. Hon fryser så och värmer sig gärna i eldslågorna. En röda korsbuss kommer och hämtar henne och hon tänker med tacksamhet att äntligen gasas hon ihjäl. Men det är ingen mördarbil. De allierade har besegrat Hitler och det är fred. Skävas kropp läggs i en riktig sjukhussäng och personalen intensivvårdar henne. Kroppen blir fort starkare och friskare. Hon är ung och full av livskraft. En del minnen återvänder och därför visar Skäva ingen tacksamhet mot läkarna, snarare fiendskap. Hon ångrar djupt att hon inte stannade kvar på perrongen i Riga hos Josefin. Efter ett halvår stängs sjukhuset och patienterna skrivs ut. Läkaren säger att hon är unik och att hon ska vara stolt över att ha överlevt dödsmarschen. Endast ett fåtal klarade det. Den dagen det snöade dog många, minns Skäva. Decimetertjocka snöklumpar fastnade under träskorna där hon vinglade fram. Vartannat steg kämpade hon med att slå bort de tjocka snöpelarna under skorna medan SS-männen skrek, hotade och slogs. Men det var inte överlevnadsviljan eller minnet av 40 års ökenvandring som fick henne att marschera vidare. Det var lukten av panik som drev henne framåt. Inget annat. Skäva får lite gottgörelsepengar av tyska staten och reser till London för att leta efter Klea. Men Klea sitter i sanden nere vid havet och väntar på en båt. Men ingen vågar åka över till andra sidan. Hon har rest till Gotlands östra kust, så nära Riga hon kan komma. Röda korsmeddelandet som hon fick mitt under brinnande krig är det sista livstecknet från Josefin och Chava. Hon har gått igenom Blomsborgs listor på alla överlevande från lägren, men där fanns de inte med. Alla överlevande från Riga står inte med, hade en tjänsteman tröstat henne. Janis Lipke, en lettisk man, vågade gömma judar och hjälpte många att fly från lägren. Kan hända vet han var din mamma och lilla syster finns. Klea doppas i Östersjön och stirrar på raukarna. De liknar små foster, tycker hon. Också molnen på himlen ser ut som bebisar. Hon längtar efter barn, efter en familj. En svensk lärare kommer varje dag ner till stranden. Han skriver på en historiebok och börjar ställa frågor. Han sitter bredvid henne i sanden, allt längre stunder. Klea tycker att svensken är lika ljus och upplyst som hennes onkel Otto. Hon beundrar arbetarsonen som under 30-talet hade varit både arbetslös och fattig, men ändå tog avstånd från nationalsocialismen, trots att hela samhället genomsyrades av nazistisk ideologi. Erik satsade istället på kunskap och utbildning och har nått långt. Erik förlorade liksom Klea sina närmaste under kriget. Hans far, ena systern och hans hustru dog i tuberkulos. Klea blir mycket stolt när Erik frågar om hon vill bli styvmor till hans barn. Kristianstads lasarett söker tysktalande sjuksköterskor och Klea börjar arbeta på en avdelning där tyskar och balter som flytt över Östersjön ligger. De tysktalande patienterna har försökt ta sina liv eller stympat sina kroppar för att slippa bli utlämnade till sina hemländer som erövrats av ryssarna. Många är rädda för hårda straff och dödsdomar. Klea vågar en dag tilltala en av patienterna som tjänstgjorde vid den 15:e lettiska SS-divisionen. Min mor och lilla syster deporterades till Riga, säger hon. Jag undrar om ni möjligen känner till om förhållandena för judar där var lika illa som på andra ställen. Eller tror ni att de kan vara i livet?
Raus! Raus! Schnell! Schnell!
Skriker den lettiske före detta uppsyningsmannen besinningslöst. Han sätter sig upp och kräks över hela sängen. Klea blir tung till sinnes och slår i sina lexikon. Högädla fru Månsson, säger hon till avdelningssköterskan. Jag, tyska, avdelning, slippa, bedja, hava. Avdelningssköterskan ruskar oförstående på huvudet. Ingen begriper sig riktigt på dessa patienter, men hon omplacerar Klea och låter henne förlösa de skånska mödrarna istället. På kafferasterna tränar Klea på att bräka huggelseke, snoggarp, starrarp, spora och ribbetuaröd för att kunna tala om för de anhöriga som ringer från byarna om modern nedkommit med en påg eller en tös. När de överlevande från koncentrationslägren kommer går Klea med på att arbeta på tysktalande avdelning igen. De unga kvinnliga patienterna kämpar för att få sina utmärglade kroppar friska så att de kan bli gravida. Önskan att uppfylla tomrummet efter alla mördade släktingar överskuggar till en början deras onda minnen. Att få ett friskt barn som växer är det främsta beviset på att de verkligen har överlevt. Klea hoppas varje gång en bår kommer inrullande att Josefin eller Chava ska ligga på den. Religion? K, svarar Kleas kollega snabbt innan Klea hinner öppna munnen. Avdelningssköterskan på Sofiahemmet i Stockholm skriver det vanliga K-et och går vidare till nästa rad i formuläret. Klea svarar låtsat oberörd på nästa fråga. Hon har engelsk sköterske- och barnmorskelegitimation och vill ha en motsvarande svensk. Klea andas ut. Tack vare kollegan blir hon antagen. Sjukhuset utbildar endast kristna trosbekännare. Under ceremonin i kyrkan, när sköterskorna får sina korsnålar, känner sig Klea
som om hon har konverterat. Erik föreslår att hon ska döpa sig också. Alla kristna är inte skurka, säger han. Tänk på kväkarna som räddade dig. Kväkarna är mystiker, säger Clea. De tror på det inre ljuset som den viktigaste kunskapskällan. Och de har ingen trosbekännelse. Erik är också mystiker, men han blir orolig när hans uppstudsiga tonårsdotter vägrar att konfirmera sig och begär utträde ur statskyrkan. Hon vill hellre åka till Palestina, som blivit staten Israel, på sommarlovet och arbeta på kibbutz. Demonstrativt sätter Erik upp en skolkarta, en tysk skolkarta över kristendomens utbredning i världen, i deras nya förortslägenhet. Vi kommer att vinna, säger han. I början av 1960-talet har Josefins önskan gått i uppfyllelse. Hennes döttrar lever ett vanligt liv som alla andra människor. Clea arbetar som sjuksköterska i Stockholm. Hon är gift med Erik och har just fått ett eget barn. Clea vill göra många goda gärningar och tacksamhet för att hon får leva. Hon ser hela deras höghus som sin sjukhusavdelning. När någon granne blir sjuk är hon genast där för att ställa diagnos. Hon kontrollerar deras tuberkulosympningar och ger gamma globulinsprutor till de sköra när influensaepidemierna går. Hon ger kostråd till diabetessjuka och allergiska. En överste får höra att Clea är van vid militärer och ber henne komma ner till förläggningen och sätta stelkrampssprutor i hela kompaniet. Du är trevlig trots att du är skåning, säger grannarna inunder. Clea har ett otal gånger berättat sitt livsöde för herr och fru Norrlandsson, men de minns aldrig något. Cleas liv finns inte med i deras begreppsvärld. De tror att alla judar är döda och att de judar som har råkat återuppstå talar judiska. Clea talar ju med tungrotsär, precis som skåningarna gör. När de efter några år börjar förstå att de kommer från Tyskland, berättar herr Norrlandsson viskande att han stred på tyskarnas sida i Finland under kriget mot ryssarna. När han stod på perrongen för att ta emot de tyska soldaterna som kom med tågen, fick han genast en ny uniform med bättre passform. Befälen tyckte att de svenska soldaterna såg sjaskiga ut i jämförelse med tyskarna i sina välsydda uniformer. Ryktet att Clea talar tyska sprider sig och gymnasisterna kommer till henne för att få hjälp med sina uppsatser. Chava har blivit lärare i tyska. Hon bor i London tillsammans med Max, familjens tandläkare från Berlin, som hon återsåg i en bokhandel av en ren slump. Hon har en 5-årig dotter som hon fick efter 10 års kamp att bli havande. Systrarna återses i London. Båda är lika gråhåriga som gamle Max. Chava, la petite chinoise, Clea, l'indien, har äntligen blivit ljushåriga. Chava, som är mycket bitter, säger att det skulle säkerligen glädja Matilde att se deras ljusa skallar. Hon börjar minnas och berätta, men Clea avbryter henne. Clea vill behålla sina glada och ljusa minnesbilder. Hon tänker aldrig på det hemska. Hon vill inte höra vad som hände Josefin. Clea vill minnas sin mamma som hon såg henne sist, vinkande i kamelårskappan. Hon är också rädd att Chava ska förlora förståndet igen. Så fort Chava kommer in på det förflutna börjar Clea prata nervöst om ovidkommande ting. Till slut sitter Chava och Max tysta. De tittar på barnen. Cleas bebis kryper omkring på golvet och stoppar i sig hudflagor som rasar från Max. Han lider av en hudsjukdom som gör att han fjällar som en fisk. Chava tänker på att hon aldrig sjönk så lågt att hon åt människokött. Men hon undrar ändå om hon skulle ha klarat prövningen om någon erbjudit henne en knaperstekbit.
Femåriga Millie leker med sin negerdocka. Hon kastar dockan i sophinken.
Hon har tappat tänderna, säger Millie. Nu är hon död.
Barn dör inte när de tappar tänderna, säger Clea och tar Millie i knät. Det växer ut nya, fina tänder.
Det går inte, säger Millie. Munnen har klistrat ihop.
Clea minns en historia som Josefin berättade för dem när de var ledsna. Hon berättar för Molly om grodorna optimist och pessimist. Hur man måste kämpa och sparka för att grädden ska bli smör för att kunna överleva. Chavas ansikte får färg. Minnet av deportationen kommer tillbaka.
Stackars grodan optimist, säger Millie. Han har ingen kompis längre. Grodan pessimist drunknade ju i grädden.
Ja, jag kan längta ihjäl mig efter min son och hustru, säger Max. De dog i Buchenwald. Mig höll tyskarna levande. Jag är ju tandläkare och försåg dem med guldtänder. Ni kan inte ana. Ska vi inte tala om något trevligare? Avbryter Clea. Tänk på barnen.
Vårt sista hopp, säger Max och lyfter upp lilla Elin i knät.
Det snöar över henne och dräglande Petronis i hudflagorna som fallit ner på bordet. Clea rusar upp, smörjer in Max armar med vaselin så att flagorna ska klistra fast på huden.
Jag har döpt henne, säger Clea.
Svenske kungen har klappat henne på huvudet. Hon borde klara sig, eller vad tror ni?
Bara hon inte fått tuberkulos.
Millie vill också döpa sig, säger Max. Hon går varje söndag till evangeliska kyrkan.
Jag är egentligen död,
skriker Chava.
Jag måste återvända till Cottbus och Berlin. Se alla ställen där vi har varit.
Åk till Israel istället, säger Clea irriterat. Hon begriper inte varför Chava vill rota i det hemska som varit istället för att se framåt.
Jag har varit där, säger Chava. Plats nummer 13 fanns inte på flygplanet.
För mig var det bekräftelsen på att den 13:e stammen europeiska judar inte finns längre. Efter stol nummer 12 kommer 14. Den judiska buffertzonen mellan kristna och muslimer har flyttats ända till Mellanöstern. Nästa gång blir det direkt konfrontation. De religiösa i Jerusalem var fullkomligt fanatiska. Judarna vaggade som foster i takt med moderns hjärtslag, stångande huvudena mot muren av tempelruinen, sörjande en gången tid och bedjande om återvändo. De kristna släpade sitt avrättningskors genom Via Dolorosa, sjungande om sin ställföreträdande lidare. Uppe på avrättningsberget stod en liten arabpojk och väntade. Han fick en slant för att springa tillbaka med korset, lagom till nästa ceremoni. Muslimerna ropade högljutt från sina minareter, kastade sig ner på marken, siktande mot meteoriten i Mekka. Efter novemberpogromen bad jag om att bli insläppt i religionens livmoder, denna andra skyddande livmoder, men jag gav upp. Den dag jag såg människosöner mörda mödrar. De religiösa bevakade alltsammans och beväpnade israeler. Små söta flicksoldater som gick uppe på muren med kulsprutorna käckt hängande över axeln. På en gata såg jag onkel Otto och tante Berta. De hade blivit mycket gamla och var så skamsna att de inte ville veta av mig. De svek oss för att rädda sitt eget skinn. Jag såg Emil också, i badbyxor. Sist jag såg honom bar han SS-uniform. Minns du att pappa hade en författarvän? Arnold Zweig. Han bodde inte kvar. De orientaliska judarna hade ingen förståelse för hans tyska skriverier. Han återvände efter kriget för att hjälpa till att skapa det socialistiska Tyskland. Cleas ansikte förvrids. aldrig i livet förlåter jag de där dårarna. Hon vill inte höra mer om den där tiden. Hon reser sig hastigt och går till badrummet för att byta blöja på sin bebis. Hon kommer tillbaka med godsaker.
Jag har tagit med mig månkaka hela vägen från Stockholm. Erik och mina styrbarn älskar den.
Chava tuggar och tuggar utan att svälja. Hon reser sig från bordet och ser den blodiga duken över Martins ansikte. Den blonda dockan ligger livlös bland smulorna. Hon längtar efter mamma, men Josefin kommer aldrig mera tillbaka för att trösta henne. Mamma bara faller och ligger still. Ögonen kan inte öppnas och munnen kan inte släppa fram rösten. De har alla en gång smakat Josefins månkaka och de tänker på henne, men ingen säger något.
Minnena sköljer över Chava. Hon spottar ut tuggan.
Clea luktar oroligt på kakan. Var den inte bra?
Utsökt, säger Max. Min hustru brukade också baka månkakor.
Hans ögon tåras.
De körde henne till skogen,
snyftar Chava.
Någonstans där ligger hon skjuten.
Nu går vi till konserthuset, säger Clea bestämt. Vi måste höra lite vacker musik. Fårull, nöthår, mohair, kapock. Chava känner med van hand på tygens kvalitet. Hon har gått in i en andrahandsbutik för att köpa en varm kappa till Tysklandsresan. Hon är havande igen och känner sig redo för att återse hemlandet. Hennes elever ska avsluta kursen med en resa till Berlin och Chava har lovat att vara deras guide. Hon fastnar för en beige kappa i kamelhår som hon tycker känns varm och bestämmer sig för att prova den. Framme vid disken står en herre, en engelsk gentleman, och köper en mörkblå paletå. Han betalar och sätter den på sig. Chava hänger tillbaka kappan hon valt och smyger fram till mannen. Hon känner försiktigt på rockens kvalitet. Kashmir. Mannen tittar lika frågande på Chava som hon på honom. Hon blev så förvirrad när hon som liten luktade på Martins paletå. Hon kände lukten av pappa, men hon tittade upp satt Julius ansikte där istället. Hon förstod aldrig att Julius hade ärvt Martins rock. Mannen med paletån går sin väg. Chava köper ingen varm kappa. Hon bara går sin väg. Hon bara går sin väg den här gången också. I Riga gick hon sin väg och lämnade Josefin liggande på perrongen. Hon lämnade Gertrud liggande på en bår. Hon lämnade alla de andra som inte skulle få leva. Hon bara gick ner till båten. Chava hör redan i trappuppgången att Millie är hemma. Dottern sjunger högt och falskt och rabblar barnkammarramsor. Millie tittar förväntansfullt från köksbordet när Chava öppnar dörren. Flickan håller fram sina skrivböcker med lärarens uppskattande "Very good."
"Försvinn!" fräser Chava och föser dottern ur köket. Hon står inte ut mot scenen. Det var ju barnet, det där gossebarnet på tavlan i Riga-gettot som skulle ge henne känslorna tillbaka. Men livet i Riga och de döda är fortfarande verkligare än Millie. Lärararbetet och familjelivet är en skenverksamhet. Hon för händerna till magen. Hon är havande igen efter ytterligare 10 års kamp, men tänk om ingenting förändras. Tänk om detta gossebarn inte ger henne känslorna åter.
Hon orkar inte med en besvikelse till. Chava stänger om sig och tejpar igen fönster och nyckelhål. Hon skruvar på gaskranen och lägger sig på golvet med en linneduk över ansiktet. En barnslig röst läser där inne på tyska. Jag vill prisa det levande som längtar till döden i flammorna, dö och bliv till. När Max kommer hem stirrar han på sin döda hustru. Han gör inget. Han står där, handlingsförlamad, mitt i köket och låter gasen strömma in i sig. Millie rycker tag i honom, leder honom ut igen och räddar sig en far att ha i livet.
Ska vi åka till Skansen eller till Kylungsborn? Frågar Erik sin familj en underbar sommardag då han är utled på sol och bad vid förortens lilla sjö. Hans barn tycker att Kylungsborn låter kul.
Och efter demokratisk röstning sätter sig familjen i den nyköpta Volvobilen och kör iväg. På så sätt får Clea mot sin vilja åter sig hemlandet. De kommer att ta mig och kanske Elin också, säger Clea, som var den enda som röstade för att de skulle åka till Skansen. Färden ner mot Östersjökusten går långsamt. Bilisterna har just bytt sida och håller åt höger. Vad gör du om en militär begär mig utlämnad? Clea frågar samma sak om och om igen. Hon tänker på onkel Otto som svek och är rädd för att Erik inte heller klarar en sån prövning utan sviker henne. De har bättrat sig, säger Erik lugnande. Nu tänker de på natur och miljö. Erik har skrivit en pjäs om skadeverkningarna för natur och miljö om Vindelälven byggs ut. Televisionen i östra Tyskland har köpt hans pjäs och Erik tas emot som landets hedersgäst. Överallt i kuststaden Kylungsborn flaggas det. Husen har speciella flagghållare där flaggorna vajar i vinden. Längs med hela sandstranden står höga flaggställningar med fladdrande flaggor. Obehagligt med alla flaggor, säger Clea kritiskt till tv-chefen, precis som under nazitiden. Ja, men det flaggas för något gott, säger tv-chefen. De flaggar för framtiden. Man kan fortfarande se cirkeln med hakorset, säger Clea äcklat och pekar på de äldre ljusröda flaggorna där nationalsocialistiska emblemet sprättats bort. Ja, de har inte hunnit skaffa tillräckligt många nya flaggor, förklarar tv-chefen. Se där, är en ny och fin. Han pekar på en nytillverkad, mörkröd flagga utan spår av det förflutna. Ni har en uppmärksam hustru, säger tv-chefen till Erik. Men berätta nu om tillkomsten av er pjäs. Bor ni vid denna hotade älv? Prata med henne, säger Erik och pekar på Clea. Det är hon som har gjort översättningen. TV-chefen tittar längtansfullt efter Erik när han skuttar iväg på stranden. Efter badet klär Erik av sig naken inför allas ögon. Han låtsas inte se Cleas intensiva pekningar mot det lilla strandhuset som är deras. Varje familj på stranden sitter i ett sånt eget litet hus. Ach, so natürlich. Vi tyskar är så stela, säger tv-chefen självkritiskt. Eller hur? Vad säger era föräldrar om er härligt frigjorde make? De är döda. Det var ni som mördade dem. Nej, det var inte jag, säger tv-chefen. Jag är för ung. Var ni inte Hitlerjugend då? Ja, men det var ju alla. Jag har inte mördat era föräldrar eller någon annan jude. Jag lovar, på heder och samvete. TV-chefen tycker om Eriks bil och ber att få följa med på resan till Cottbus. Clea känner inte igen sin hemstad. Nästan allt är nybyggt. Huset där hon bodde finns inte kvar. Alla de andra husen är också borta. Hela gatan är omgjord. Synagogan som stod i slutet av gatan brändes ner redan under novemberpogromen, får hon höra. Skolan där hon gick är borta. På den judiska begravningsplatsen är alla gravstenar borta och några vägarbetare håller på att lägga asfalt. Parkeringsplats till er fina bil, säger de stolt Erik. Här ligger din morfar begravd, säger Clea och pekar på en parkeringsruta. Gravstenen var svart med guldbokstäver. Martin, stod det. Elin stirrar på en av parkeringsautomaterna. Hon har inte börjat skolan än, så hon ser inte så noga skillnad på siffror och bokstäver. Martin, ljudar hon på mätarens skiva, där antal timmar står. Hon tyder det hela som att Klea har glömt att stoppa i mynt, och därför har vägarbetarna flyttat på morfars gravsten.
Detta är gravskändning, säger Erik upprört.
Finns inga anhöriga, säger vägarbetarna. Gamla gravar.
Du ser, säger Klea ilsket. Jag är inte välkommen här.
Elin ber om en peng och går och lägger den automaten. Hej då morfar, säger hon och vrider om vredet så långt det går. En pil hoppar upp på nummerskivan.
Martin Sten kommer snart, läser Elin. Vi lyder bara order, säger vägarbetarna beklagande. Vi gör bara våra jobb.
De fortsätter med asfalteringen.
Kan inte tänka lite själv också, ryter Erik och rivstartar.
Nu har jag fått nog, säger Klea. Jag vill åka hem. Erik får sitt honorar för pjäsen, men de får inte lämna landet med alla pengarna. Endast 10 mark per person får föras ut. De ser ingen annan råd än att börja leva lyxliv. De tar in på de finaste hotellen, äter och dricker på de bästa restaurangerna, köper tyger och går till skräddare, låter tvätta bilen varje dag,
handlar hela bakluckan full med musikinstrument och förluftar sig ohejdat på nöjesfälten.
Men Eriks honorar vill aldrig ta slut. Det enda som kostar något är västerländska varor som den redan har fullt av hemma.
Klea lider sig igenom dagarna i sus och dus. Till slut försöker Erik skänka bort honoraret till en skola, men rektorn säger förnärmat att han inte tar emot någon välgörenhet från väst. Då de blir hembjudna till tv-chefen springer Elin igenom hans kostbara innedörr i flerfärgat böhmiskt glas.
Det glittrar så intensivt om glasblittret att alla bländas. Elins blod rinner över paketten i en rännil bland de intensivt strålande skärvorna.
Lättad vill Erik ersätta tv-chefens söndersprungna ruta, men han vill inte ha något av Eriks honorar. Han vill istället att Erik ska skicka honom västerländska varor från Sverige.
På sjukhuset, där Elin sys samman, förklarar läkaren när Erik sträcker fram honoraret att all vård är gratis. De bestämmer sig för att resa hem ändå. Erik gömmer honoraret i hotellrummet, men just innan de ska köra iväg kommer portén rusande med hela tjocka sedelbunten.
Titta vad städerskan hittade! Hon har inte tagit någonting! Vi har hederlig personal!
Han lämnar stolt över honoraret. Erik gömmer sedlarna under bilmattan och kör mot båten. På kvällen stoppas de av en militär med schäferhund. Militären påstår att han har rätt att åka med bil ner till hamnen.
Ja, det ska gå för sig, svarar Erik gentilt. Men jag tar ingen hund i bilen. Den får du lämna.
Nej,
envisas militären. Hunden ska med.
Säg inte emot, viskar Klea skräckslaget. Hon blir blek av skräck när hon ser Erik i sina blommiga byxor och svettiga gymnastikskor ställa sig och argumentera med den oklanderligt uniformerade militären. Den slingriga vägen där de står ligger i bäckmörker. Det finns inget elektriskt ljus och inte en människa syns. Kleas enda tröst är Eriks blonda hårsvall som genomlyses av militärens ficklampa. Hon hoppas att det ljusa håret ska få militären mer välvilligt inställd.
Han är en äkta svensk, upplyser hon.
Vad är det för ett kryperi? Ryter Erik och börjar gräla med Klea istället. Du måste lära dig att sluta vara förtryckt och hunsad. Det är andra tider nu. Har du ingen rättskänsla i kroppen? Var inte så förbannat självutplånande.
Det sover ju barn i baksätet. Inte kan vi ha någon flåsande hund liggande där.
Hunden kan böka fram pengarna som jag gömt.
Jag avskyr hundar och det gjorde faktiskt August Strindberg också.
De kan väl inte behandla en gästande pjäsförfattare, hur som helst.
Militären försöker medla mellan Erik och Klea, men får inte en syl i vädret. Han går till slut bort med hunden och lämnar den på en polisstation. Sen sätter han sig snällt i baksätet
och lägger Elins huvud i sitt knä. Båten för dem över havet och Clea upplever än en gång att hon blir räddad över till andra sidan. Besöket i Kottbus har fått henne att minnas barndomsväninnan Ilse. Hon berättar hela natten för den halvsovande Elin om hennes och Ilses upptåg som barn. Elin lyssnar fascinerat på Cleas röst och skrattar till ibland, trots att hon inte förstår ett ord av Cleas tyska. Ilse har en son som arbetar i Breslau i Schlesien, eller Wrocław som staden heter som polsk. På resan hem genom Tyskland köper han en lokaltidning, och den har han med sig när han hälsar på sin mor. När Ilse bläddrar igenom tidningen ser hon en bild av en svensk pjäsförfattare med familj stående framför ett pariserhjul. Hon känner genast igen Clea och blir mycket glad, men hon vågar inte höra av sig. Det får Clea veta när de gamla väninnorna senare börjar brevväxla. Clea kunde inte sluta tänka på Ilse och sökte igenom Tysklands telefonkataloger från öst till väst och fann henne i Bonn. 40 år efter att Clea fick avskedsbrevet från Ilse skriver hon ett svar. Det visar sig att de fortfarande känner sig som väninnor, och efter en tids brevväxling omfamnar de varandra vid Genèvesjöns strand. De har valt att återses i det neutrala Schweiz. Min stivdotter har likadana blonda flätor som du hade, är det första Clea säger. Jag hjälper våra turkiska kvinnor, säger Ilse. Deras flickor har likadana svarta flätor som du hade. Det är som om flätorna växte ut igen på Clea och Ilse. Som medelålders mödrar tar de igen sin förlorade ungdomsvänskap. De gör allt som de i Hitler-Tyskland varit förbjudna att göra tillsammans. De sitter på serveringar och fnittrar på tonåringars vis och kommenterar förbipasserande. Varje kväll hyr de rullskridskor och åker fnittrande arm i arm runt Genèvesjöns strandpromenader, smaskar godis och njuter av att de under dagen har fått gå på badinrättningar och fått åka tåg och bergbana tillsammans. I timmar njuter de av att det är tillåtet för dem att sitta bredvid varandra på samma bänk i skymningen, prata och äta ännu en glass. Konserthus och teater tillåter Clea och Ilse att se samma föreställning. Världen är till för alla. Clea och Ilse använder tiden i Schweiz till att läka såren och överbrygga gapet som nationalsocialismen grävt mellan dem. De har lika roligt som när de var flickor, och vänskapen blomstrar. De släpper fram allt fler minnen, läser böcker om de modiga som kämpade emot, om hjältar som vågade gömma judiska vänner i sina hem. Ilse hade bara varit lydig flicka, utan möjlighet att stoppa Hitlers uppsynningsmän när de rövade bort Josefine och lilla Chava. Ilse förklarar att hon av grupptrycket i skolan kände sig tvungen att bli medlem i Hitlerflickorna. Den gången när de hade åkt rullskridskor i Berlin hade en Hitlerflicka från hennes distrikt angivit henne för Hitlerjugends ledare, som i sin tur anmält händelsen till en SS-man som ringt upp Ilses far och hotat med att ange honom för arbetsgivaren. Ilses far var rädd att förlora sitt arbete och tvingade Ilse att skriva avskedsbrevet. Clea förlåter Ilse. Ilses föräldrar röstade aldrig på nationalsocialisterna, men de var rädda för deras terror. Clea förlåter dem alla, men aldrig de som i fria val la sina röster på Tysklands nationalsocialistiska arbetarparti. Ilse har släktforskat och fått reda på att även hennes förfäder varit förföljda en gång i tiden. De var hugenotter, och inte förrän efter franska revolutionen fick de fullständiga rättigheter. Kejsar Fredrik i Preussen tog emot både protestantiska och mosaiska trosbekännare och gjorde dem till medborgare i Tyskland. Josefin var en riktig mamma, säger Ilse med kväst röst om det smärtsammaste. Min mamma tänker bara på sig själv. Jag får hjälpa henne med allt. Det är Ilses sätt att be om förlåtelse. Hon antyder att det hade varit bättre om nazisterna tagit hennes egen besvärliga mamma istället för Cleas riktiga mamma. Clea och Ilse förblir två flickor, den ena med blonda och den andra med svarta flätor.
i handling och samtal förintar de om igen hjärntvätten som de utsattes för som barn. Innerst inne kände de rätt då de ansåg att de hade lika värde. De lyckas kasta av all gammal ideologi och bli lika sammansvetsade som förr. De bestämmer att alltid ses varje semester.